lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I Ordspråksbokens 8:e kapitel såg vi Kristus som den person som är visheten. Och Gud har för oss gjort Jesus till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, står det i 1 Korinthierbrevet 1:30. Och när vi nu kommer till det 9:e kapitlet så har visheten öppnat en skola och den unge skrivs in som elev i vishetens skola. Och det är vi tacksamma för. Allt är förberett och vi får lov att kika in genom fönstren för att se vad som föregår i den skolan. Vilket som helst ögonblick ringer skolklockan. Ordspråksboken 9, verserna 1-5. Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sitt sjutal av pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin. Hon har även dukat sitt bord. Sina tjänarinnor har hon sänt ut och låter ropa ut sin bjudning uppe på stadens översta höjder. Den som är okunnig, han må komma hit. Ja, till den oförståndige säger hon så: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Visheten har byggt sig ett hus. Det är vishetens gymnasium. Och vi lägger märke till att där finns 7 pelare. Och för mig så står dessa 7 pelare för det fullkomliga, det gudomliga. Och denna skola erbjuder en fullständig utbildning hela vägen till avslutande doktorsgrad vid vishetens universitet. Även om Gud inte kallat oss till teologer utan till vittnen, ska vi aldrig förakta kunskap eller betydelsen av att ha god utbildning. Visst är det sant att av de 12 Jesus gjorde till apostlar så var det bara en, nämligen Paulus, som var teolog och som hade examen från Gamaliels högskola, medan många var fiskare, en var tidigare tulltjänsteman och så vidare. Men samtidigt önskar jag klart och tydligt säga att den som i 3 år vandrat med Jesus och dag och natt har undervisats av honom, han är inte outbildad. Utan de hade lärt en hel del av världens genom tiderna bästa och största lärare. Och låt oss än en gång under eftertanke komma ihåg att Herren Jesus är visheten själv. Ja, skriften vittnar om honom, att Gud gjort honom till vår vishet. Kära vän som lyssnar, du och jag är inbjudna till bröllop. Och innan vi vandrar vidare på vår väg genom Ordspråksboken ska vi ta oss tid att läsa vad Jesus säger i Matteus 22, vers 1-5. Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. Och så fortsätter jag och läser Matteus 22, vers 8 och 9. Sedan sade han till sina tjänare: allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Det är intressant att lägga märke till att visheten måste gå ut till motorvägar, landsvägar, enskilda vägar, ja alla vägskäl, för att inbjuda människor att komma. Det säger oss att Gud är så ivrig att han faktiskt totalt förändrar hela konceptet för inbjudan. För poänget är att alla ska inbjudas. Och i första Timoteusbrevet 2, vers 3 och 4 läser vi: sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Tar vi i våra församlingar och i vårt personliga liv konsekvensen av Guds koncept att gå ut på vägar och gator? Visheten har sänt ut sina tjänarinnor och låter ropa ut sin bjudning uppe på stadens översta höjder. Den som är okunnig, han må komma hit. Ja, till den oförståndige säger hon så: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge ert oförstånd så att ni får leva och gå fram på förståndets väg. I liknelsen i Matteus 22 kapitel lägger vi märke till att tjänarna inbjöd alla och försökte ivrigt att samla ihop alla som de träffade på. Människorna nåddes av ett härligt budskap: allt är färdigt, kom till bröllopet. Och vad svarar de? Ja, några är så upptagna att de inte ens ger något svar. De går bort till det som upptar deras intresse. Andra motarbetar och dödar budbärarna. Det vill säga, man förkastar Guds inbjudan. Ja, faktiskt motarbetar den. Jag tror att det är viktigt att vi verkligen har klart för oss att kapitel 22 i Matteus evangeliet är en av de största och viktigaste liknelserna Jesus gav för den tid i vilken du och jag lever. Läs hela avsnittet om Konungasonens bröllop i Matteus 22, vers 1 till och med 14, efter programmets slut. Och se orden i Ordspråksboken 9, vers 5 och 6 i det sammanhanget. Hör vishetens inbjudan i Ordspråksboken 9, vers 5 och 6. Kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge ert oförstånd så att ni får leva och gå fram på förståndets väg. Har du mod att följa Jesus? Ljuder frågan många gång. Hör nu här en annan fråga inför evigheten lång. Har du mod att bliva borta när din konung kallar dig till evig glädje, evig salighet hos sig? Har du mod att välja döden när dig livet bjudes än? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal och istället sorglöst vandra mot ett djup av evigt kval? I Lukas 22, vers 17-20 läser vi följande om Jesus. Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ta detta och dela mellan er. Ty jag säger er att från denna stund ska jag inte dricka av vinträdets frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det åt dem och sade: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Och Ordspråksboken 9, vers 5 och 6 säger: Kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge ert oförstånd så att ni får leva och gå fram på förståndets väg. Vi läser Ordspråksboken 9, verserna 7 och 8. Den som varnar en smädare, han får skam igen. Och den som tillrättavisar en ogudaktig blir skymfad. Tillrättavisa inte smädaren, för att han inte må hata dig. Tillrättavisa den som är vis, så ska han älska dig. I sin bergspredikan säger Herren Jesus i Matteus 7, vers 6: Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Och här ska vi ha klart för oss att Jesus inte talar om fyrfota djur. Men han försöker säga oss att det är tider och platser där det inte är värt att säga ett ord. I sin bergspredikan säger Jesus först att vi ska inte döma, men sedan säger han att vi däremot måste bedöma så att vi inte kastar pärlor för svinen. Låt därför orden i Matteus 7:1 och orden i Matteus 7:6 vara två ben som ger vandringen och våra avgöranden balans. För den som varnar en smädare, han får skam igen. Därför råder Ordspråksboken oss: Ge åt den vise, så blir han ännu visare. Och undervisa den rättfärdige, så lär han än mer. En del människor, de är helt enkelt sådana att om du ger dem Guds ord, så kommer de att hata och förakta dig för det. Vi minns från vår vandring genom apostlagärningarna att i kapitel 17 blev det sagt om judarna i Berea att de var mer öppna än de i Thessalonika. Och i en annan översättning stod det: judarna där var mera vidsynta än de i Thessalonika. Jag citerar apostlagärningarna 17:11. Judarna där var mera vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Och de tar sig tid, prioriterar att grundligt studera skriften, undersökte noggrant om Paulus vittnesbörd stämde överens med vad lagen och profeterna sa. Och det är sådana människor som gör det som Guds ord kallar för vidsynta. I vår ogudaktiga tid, med en kultur utan Gud, så kallas man för vidsynt om man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord, utan istället låter tidsandan och kulturen avgöra vad som är rätt. Men Gud har en helt annan mening. Därför bör du stryka ett tjockt streck under de fem första orden i Apostlagärningarna 17:11. Judarna där var mera vidsynta. Ordspråksboken 9:7 säger: Den som varnar en smädare, han får skam igen. Och den som tillrättavisar en ogudaktig blir skymfad. Visst är vi kallade att vara Jesu vittnen. Och visst ska vi ropa ut sanningen, även när vi får motstånd. Men vi ska också be om vishet, så att vi inte kastar pärlor för svinen. För det ska vi inte göra. Det vill säga, det är tider och platser där det inte är värt att säga ett ord. Evangeliet är inte något vi tjatar om. Och Jesus säger helt konkret till sina lärjungar i Lukas 10:10: Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av, för att vittna mot er. Men det ska ni veta, att Guds rike är nu här. Och om apostlarna läser vi i Apostlagärningarna 13, verserna 49 till och med 52. Och Herrens ord spreds över hela området, men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev dem bort från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonum. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det blev satt igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas, så att de måste lämna det område där de arbetade. Och då står det att lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det yttre motståndet och svårigheterna gjorde dem inte modlösa. Och det förklarar Paulus så här i andra Timoteusbrevet 1:7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och i Matteus 5, verserna 10 till och med 12 säger Jesus: saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. I andra Timoteusbrevet 4:2 uppmanar skriften oss att predika ordet och träda fram i tid och otid. Och samtidigt säger alltså Jesus att vi inte ska ge det heliga åt hundarna och inte kasta våra pärlor för svinen. För då trampar de ner oss och vänder sig om och sliter sönder oss. Inför allt det här så förstår vi att vi behöver den gudomliga visheten för att veta när vi ska stå fram och vittna, ropa ut sanningen, och när vi ska tiga för att inte kasta pärlor för svinen. Och den visheten börjar med Guds fruktan. Och när vi nu fortsätter och läser Ordspråksboken 9:10, så säger du kanske: men har vi inte läst den versen tidigare? Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Jo, medan den unge ännu var kvar i hemmet, så var det första han fick lära just detta: början till kunskap är att frukta Herren. Nu har han lämnat hemmet och går i livets skola och upplever det första året på vishetens universitet. Och det första han möter även här är att Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Och där måste vi alla börja. Och den som inte har börjat där, Han har ännu inte börjat alls. Och här vill jag repetera något jag sa när vi vandrade genom profeten Nehemja bok. Nämligen att bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det ska byggas på det nya Jerusalem. Liksom prästen Esra i Jerusalem varken kunde äta eller dricka därför att han sörjde så över den otrohet som de som återvänt från fångenskapet hade gjort sig skyldiga till. På samma sätt var Nehemja första steg in till Gud i bekännelse och bot. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Den visdom som inte sträcker sig längre än till graven, det är inget annat än dårskap. För Herren Gud säger att om du är vis, så är din vishet dig själv till nytta, och är du en smädare, så lider du själv för det. Det vill säga, när människan smädar Gud genom sina ord eller handlingar, så kommer det att få konsekvenser som man inte kan smita undan. Ordspråksbokens 9:e kapitel berättade att visdomen hade byggt sig ett hus. Det var vishetens läroverk eller universitet. Men det är inte bara visdomen som erbjuder den uppväxande människan sin kunskap. Även oförståndet öppnar dörrarna till sin skola och sin värld, där människan själv står i centrum. Vi läser i Ordspråksboken 9, verserna 13 till och med 15. En dåraktig, yster kvinna är oförståndet, och ingenting förstår hon. Hon har satt sig vid ingången till sitt hus på sin stol, högt uppe i staden, för att ropa ut sin bjudning till alla dem som färdas på vägen, dem som där vandrar sin stig rätt fram. Även oförståndet är i skolbranschen och möter dig med sina erbjudanden. Och den skolans representant ropar högt och är duktig på att väcka uppmärksamhet. Vi lägger också märke till att hon behöver inte gå på gator och vägar och nödiga folk. Hon kan bara sitta vid ingången till sitt hus, för folk har en tendens att gå förbi just där. Och hon är inte precis blyg när hon ropar ut sin inbjudan. Och hon imiterar visheten när hon säger: den som är okunnig, han må komma hit. Precis samma ord som visheten använde. Och vägen förbi oförståndets hus är bred, så det är många som går fram på den. Skaror av människor strömmar till hennes skola. Och till den oförståndige säger hon, verserna 17 och 18: stulet vatten är sött, bröd i hemlighet smakar ljuvligt. Och han vet inte att det bär till skuggornas boning, att hennes gäster hamnar i dödsrikets djup. Tänk, så många så kallade kloka och smarta i denna värld som har gått in till den skolan där man glömmer Gud. Och trots sin lysande karriär blev deras slut en tragedi. Vi lurar oss själva om vi tror att stulet vatten är sött. För hur sött det än smakar i munnen i ögonblicket, så följer det alltid en bismak med olydnaden mot Gud. Det stulna vattnet, det vill säga olydnaden, smakar alltid bäst i vår tanke och vår lust. Och därför arbetar också djävulen där. Och trots att vi vet vad som är Guds vilja är vi olydiga. För det stulna vattnet verkar så sött. Och synden förblindar. Så vi ser bara saken från vår egen sida. Och då blir det mycket som talar till fördel för det stulna vattnet. Och vi blir påminna om hur sött det är. Och det kan ju inte vara så farligt. Men att trotsa Gud är alltid farligt. Oförståndet ropar i Ordspråksboken 9:17 och säger: stulet vatten är sött, bröd i hemlighet smakar ljuvligt. Men skriften ger följande tilläggsupplysning, vers 18. Och han vet inte att det bär till skuggornas boning, och hennes gäster hamnar i dödsrikets djup. Det är som det heter i en norsk sång: när stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Och då är det stulna vattnet inte sött längre, men bittert. Men då är det för sent. Kära vän som just nu lyssnar, hör sångarens fråga. O syndare, var har du din tillflykt? Och så får du ge ditt svar. Trakta inte efter stulet vatten, men kom till honom som erbjuder dig livets vatten för intet.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.